1749 sändes Sveriges riksdag ut Uppsala-professorn Carl Linnaeus, som så småningom blev adlad till von Linné, att inventera och undersöka vad som fanns i det ganska så nyligen erövrade Skåne. Han kom till Skåne den 17 maj och stannade till den 18 augusti. Och de 3 månaderna har han beskrivit i reseskildringen Skånska resan. Och det är just Linnés resa, den kanske mest kända av alla skånska resor, som veckans avsnitt av vår sommarserie ska handla om. Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, har studerat Linnés resor. Vi började med att tala om det rent praktiska, hur Linné åkte och bodde under sin resa.
Ja, det vet vi ju en del om, men ändå inte så mycket som man skulle önska, för att de här praktikaliteterna var ju självklara för den tid han skrev för, så det behövde han ju inte gå in på särskilt mycket, medan för oss allting har förändrats. Alltså, om vi inte flyger så tar vi tåg eller åtminstone bil för såna här pass långa resor. Och om vi då ska resa på 1700-talet så blir det antingen rent av att gå till fots eller att förstås rida eller i bästa fall ha en kalesch med kusk. Men det tar sin tid och det är oskyddat för väder och vind och det är inte lätt att boka hotell i förväg och allt möjligt sånt här förändrar sig och man hamnar fel på vägar som är knaggliga och så vidare. Linné hade ju gjort resor tidigare, berömda resor upp till Lappland 1732, och då reste han till fots, till häst, per båt och enorma sträckor som det var från Uppsala då upp mot Lappland, Kvikkjokk på norska gränsen, runt Bottenviken, ner på finska sidan, tillbaka över Åland. Det är om inte annat också en sportprestation som vår tids triathlonhjältar inte skulle vilja utsätta sig för, tror jag. Och sen de andra resorna blir med växande komfort, alltså först med ett större sällskap i Lappland så reste han ensam. Men 1749, då har han alltså utverkat att få resa som den herrman han var. Han var ännu inte adlad, men han hade hög status som professor i Uppsala.
Du sa man kunde inte boka hotell i förväg, men var bodde han?
Ja, tidigare på resorna så kunde han ju dels bo längs prästgårdar och sådant som var... Han var ju en vetenskapens, i någon mening, kyrkans man då. Eller om inte sådant fanns, ta in hos någon bonde eller... Ytterst uppe i lappländska vildmarken så kunde han bo i ute i naturen. Han beskriver en säng som samerna hade lärt honom hur man då skär upp mossan och kryper ner under mossan och sover ganska gott. Det vill säga efter den fysiska prestationen så sov man ju gott. Men senare så och man måste ha pass med sig också. Man får ju inte resa fritt på detta sätt. Och som i vissa sammanhang så måste man visa upp att man är en icke misstänklig spion eller någonting sådant. Och så kunde man ta in på ett gästgiveri. Det fanns ju sådana längs vissa vägar. Men i Skåne så är han så högt uppe så han kan bo hos herremän av samma art som han själv och hos landshövdingen.
Han hade alltså pass med sig då för att visa vem han var. Men packning i övrigt, vet man någonting?
Nej, det är på nytt en sån här sak som man skulle önska veta mer. Till exempel, jag återvänder till Lapplandsresan, så har man ju fått aningen om detta att han hade med sig vissa instrument. Och när man grävde ut eller byggde om Linnés bostad i Uppsala så hittar man en liten palör med finska ord som han då skulle tänkas kunna behöva använda. Och naturligtvis så behövdes massa papper och det vet man också lappländska för allting kostade. Så då var han fattig så då måste han alltså beställa detta och det råkar finnas kvar. För skånska resan så får vi bara förutsätta att han hade med sig både papper och penna och omklädsel och rena kalsonger. Men på nytt, det hör inte till genren att redovisa. Sen hade han med sig som hjälp ju en sekreterare på den skånska resan. Olof Söderberg hette han. Som naturligtvis måste hålla reda på bagage och hålla reda på papper och ta kontakter och så vidare. Men beroende på vädret så kunde det verkligen behövas byten och behövas... ja, det var inte den tiden som man duschade varje morgon alltså.
Men det var sommar när han åkte, så att det var inte allt för kallt i alla fall.
Inte allt för kallt, men det var inget riktigt bra väder den sommaren. Väderuppgifter kommer väldigt tätt och överhuvudtaget meteorologin på 1700-talet är ju full av såna här listor på temperatur. Och termometern hade ju också introducerats i vid mening på 1700-talet. Linné är ju en av förslagen till 100-gradiga termometerskalan som vi kallar för den Anders Celsius eller så många grader Celsius. Men Linné hade redan 1737 i en på omslaget eller titelbilden till en skrift gjort en sådan markering på sin termometer. Och överhuvudtaget termometer och regn och också naturfenomenen kopplade till det, det är ju en helt automatiskt registrerande verksamhet som också den här resan innehåller.
Skåne hade inte varit svensk så länge när Linné åkte här, och han var utskickad då för att studera. Vad skulle han ta reda på?
Ja, det kan vara lite dystert att höra, men han skulle ta reda på, enligt ett memorial som hade gått till riksdagen, olika flintbestånd och valnötsträdsbestånd och vad mera för att man skulle kunna göra bössor och gevär. Det här är strax efter ryska krigen 1743 och en sorts aktivistisk tankegång där. Av det blir det inte särskilt mycket, även om det står hur många valnötsträd det finns i Lund till exempel. Och flinta finns ju i Lund eller i Skåne att hämta om så är. Men framförallt blir det ju istället andra naturtillgångar, andra metoder och resurser som denna relativt nya landsända, som du sa, kan erbjuda och som vi i Storsverige också kan ta del av och förbättra ekonomin. Det är alltså en sorts ekonomisk, snarare än naturhistorisk uppdrag som man har. Så det är väldigt mycket som handlar om ekonomi, och ekonomi är lika med hushållning. Det är inte bara pengar då, utan det är hur bonden odlar sin teg och hur bonden bor och olika huskurer. Det är så totalt som man någonsin kan tänka sig, också historiska minnesmärken och önskan om att bebygga olika landsändar och avverkningar och ja. Alltså det är det som är fascinerande, hur total denna beskrivning är och hur mycket man kan få reda på hur den genom dess utmärkta register till exempel, men gärna läsa från perm till perm också.
Kom han fram till att Skåne var någon bra investering då? Lönade sig att ta Skåne från danskarna?
Jag tror aldrig han ställde frågan så brutalt. Men visst, han är lyrisk över Skåne. Alltså det hör till uppdraget nästan att och inför riksdagen säga att de har gjort en jättebra satsning. Men också rent ideologiskt och känslomässigt så är han väldigt entusiastisk. När han kommer i Dalby utanför Lund och tittar ut över slätten och ser hur uppodlat det är, så liknar han det vid Kanans land. Alltså det finns inget högre, alltså det är paradisiskt. Alltså till skillnad då från en vildmark som till stora delar råder i övrigt i landet. Så här uppodlat ska vi se till att Sverige blir, då kommer Sverige att blomstra. Och så kommer Sverige att ta sin plats utan krig, för Linné har ingen lust med sådana saker, absolut inte. Men då har vi ett land på rätt väg.
Men Linné var ju vetenskapsman. naturvetenskapsman. Gjorde han några vetenskapliga upptäckter i Skåne?
Ja, det gör han så fort han rör sig och skriver. Det beror ju på vad man menar med upptäckter. Han är ju hela tiden en inventerande typ av vetenskapsman. Alltså registrerar växter och djur och mineraler som han då katalogiserar, namnger, ordnar. Och där kommer det ju in nya saker hela tiden om definitioner. Så att ytterst så består ju Skånska resan utav en oändlig uppräkning utav vad han ser längs vägen eller när han går av vägen och upp på kullen och petar i marken och med den blick han har för detaljen så får han in ständiga nyheter. Väldigt lite utav vetenskap är ju egentligen upptäckter utan det är bekräftelser, försäkringar om att så ligger det till. Och upptäckter kan ofta visa sig vara felaktiga, men observationer behövs hela tiden.
Var det någon del av Skåne som han blev besviken över? Du sa att han såg ut från Dalby så tyckte han att det var paradisiskt. Men var det någon del av Skåne som han inte tyckte lika bra om?
Är det möjligt att norra Skåne, Risskåne, inte stämde överens med det han skulle så att säga hitta? Uppe i Göinge delen av Skåne. Men han lyckas nog vända det allra mesta till någonting välsignat för landet. Alltså, det kan vara dolda, men vänta bara om vi får odla upp det här så blir det kanon. Nej, kanon, det var tvetydigt. Fantastiskt. Så det är en, ska vi säga, hurra vad det var bra eller Sverige fantastisk tanke som ligger i uppdraget som han genomför. Men han genomför det med en absolut detaljrikedom och säkerhet i vad han skriver. Och också litterärt naturligtvis väldigt rytmiskt starkt och visuellt starkt.
Sen när han då kom hem och rapporterade till riksdagen vad han hade upplevt och funnit och sett. Vad hände då med hans upptäckter?
Ja, det är ju lite besvikelse kan man nog säga. Och det gäller de andra resorna också. Hur ska man omsätta resor i praktiken? Alltså de går in i den stora vetenskapliga registreringen utav allting. Och de kan läsas, men omsättas i praktiken. Det finns säkert exempel på hur någon inspirerades. Men framförallt så är det ju en sorts för eftervärlden facit av hur såg ett land ut. Hur talar man om det och det? Och det är ju bästa sättet att lära känna ett 1700-tal för oss. Så det är för eftervärlden. Det är klart att det också innebar som facit att man i Lund vid universitetet förstod att man måste ha en motsvarande tjänst som den linjanska som kunde omsätta detta. Och det, ja, då kom vi in på praktiken faktiskt. Det var en linjelärjunge som heter Erik Gustav Lidbäck som blev professor här och som odlade upp i enlighet med den linjanska tanken om att det går att rent av förbättra Skåne. Och då är vi inne på det här ibland lite komiska silkesmaskprojektet som man skulle göra siden i Skåne. Alltså från Skåne skulle vi flytta upp till Mellansverige olika saker, men till Skåne kunde man också flytta silkesmaskodling och så satsar man nästan sina pengar på att plantera mullbärsträd och med olika turliga väderlekar. Det blev ju praktiskt taget inget av det. Så det finns en sorts optimism, men den finns ju kvar i alla såna här också i våra tider. Nu ska vi ändra på det och det och det.
I Lund står också Linné själv staty. I parken vid stadsbiblioteket finns han avbildad som 20-årig yngling. I knäbyxor, knälång rock och skor med spännen. Han har hår ner till axlarna Och han står med en lupp i högerhanden, ett litet förstoringsglas alltså, och med en blombukett i vänsterhanden. Och han studerar blommorna genom luppen. Det kan vara tussilago, det kan vara ringblommor, det kan vara någon helt annan sorts blommor. Men han står där, gjuten i brons.
Ja, han gör det, och då gör han det i kraft av att vara student 1727. Jag brukar invända lite, inte allt för kraftfullt, men mot statyn. Han står och tittar i en, med en lupp. Och det gjorde han nog inte. Visserligen fanns ju naturligtvis luppar och det fanns mikroskop och sådant. Men för Linné, som han gör en, berömmer sig av att ha väldigt bra syn, så att man ska se blomsterna och kunna räkna ståndare och pistiller med som nuda autopsia, den nakna självsynen med ögat utan vare sig glasögon eller lupp. Men för den som har gjort statyn så är det snarare så att luppen markerar att det är en vetenskapsman som står där. Men man, det räcker ju att han håller en blomma, så vet vi vem det är.
Men synen var väldigt, väldigt viktig för Linné alltså?
Det var den. Just som jag sa, han hade en väldigt bra syn och han ville också göra en vetenskap. Och jag tror också han lanserade sin vetenskap som en sådan som inte behövde redskap, teknikaliteter, och som i den meningen kunde vara billig och i den meningen kunde vara lite anakronistiskt sagt demokratisk och i den meningen också kunde vara tillgänglig för kvinnor. Det finns alltså ett tema i, bland många teman i Linnés vetenskap som just öppnar botaniken framförallt för kvinnor som också nådde fram det budskapet. Så, och förhållande blomma kvinna är ju mångsidigt och här har vi en tråd som går till Linné också. När han sen jobbade med mikroskop, vilket kom sent i livet snarare, så var han nog ganska valhänt i det fallet. Alltså han, det kan bero på instrument, det kan bero på de frågor han ställde sig, men han, då såg han precis vad han ville. Och i och för sig, vad gäller instrument, hade han med sig en tub på resan, Lapplandsresan, efter vad jag förstår. Han hade kanske det på andra resor också, men just Lapplandsresan, alltså en kikare. Men det är ingenting som direkt påverkar hans vetenskap.
Det sa professor emeritus Gunnar Broberg. Linnés skånska resa är absolut läsvärd ännu idag, säger han. Boken finns inläst som talbok av Ingemar Nygren och är drygt 21 timmar lång. Och vill man själv följa i Linnés fotspår så kan man gå Linnéleden på Österlen mellan Ravlunda och Simrishamn eller på Rommeleåsen. Även vid Vrams Gunnarstorp på Söderåsen kan man följa i Linnés fotspår på Skåneleden. Landskapet har ju förändrats mycket sedan mitten av 1700-talet, men grottan i Balsberget vid Fjälkestad som Linné besökte är mera orörd. Och vi kan tillägga att Linné-statyn i Lund är gjord av Ansgar Almqvist och restes 1938. Reporter var Birgitta Fridén.